lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi vandrar vidare vägen genom Bibeln och nu ska vi lägga ut på en riktig långvandring. Vi ska följa Saulus på hans första missionsresa där han bland annat besöker Cypern. Och där börjar man kalla honom Paulus. Vi har alltså kommit till Apostlagärningarnas 13:e kapitel och därmed till den tredje delen av Apostlagärningarna. Kapitlen 1 till och med 7 handlade om Herren Jesu Kristi verk i och genom apostlarna i Jerusalem. Och kapitlen 8-12 handlade om Herren Jesu verk genom apostlarna i Judén och Samarien. Och kapitlen 13 till och med 28 som vi nu har kommit till handlar om Herren Jesu Kristi verk genom apostlarna i andra delar av världen, det vill säga det handlar om evangeliets spridning ut över världen. Egentligen borde apostlagärningarna kallas vår Herre Jesu Kristi gärningar genom apostlarna i kraft av den helige ande. Och vi ska lägga märke till att fasta var något naturligt i den nytestamentliga församlingen. Då det kom några som frågade Jesus varför fastar Johannes lärjungar och fariseerna men inte dina lärjungar. Då svarade Jesus, inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och när den dagen är inne kommer de att fasta. Det vill säga, efter Kristi himmelsfärd kommer Jesu lärjungar att fasta. Och det möter vi också i den nybildade församlingen i Antiochia. Och för sammanhangets skull tar vi med också de två sista verserna från förra kapitlet, alltså Apostlagärningarna 12, vers 24 och 25. Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallas Markus. Och vi läser vidare Apostlagärningarna 13, vers 1 till och med 3. I församlingen i Antiochia fanns profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll Guds tjänst och fastade, sade den helige ande till dem. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Dessa två är våra första missionärer och församlingen i Antiochia är den församling som sänder ut dessa missionärer och som är ryggraden i Paulus verksamhet. Därför besöker han också regelbundet den här församlingen, både för att berätta och informera om deras gemensamma verksamhet. Paulus vet att information är viktig. För man blir inte het av det man inte vet. Här i Antiochia fanns alltså både profeter och lärare och det syftar till de andliga gåvor och den andliga utrustning som var förutsättningen för en sådan tjänst. Genom handpåläggningen gör sig församlingen delaktiga i det arbete som Paulus och Barnabas nu går in i. En handling som Gud själv beordrade Mose att göra när han skulle överlämna ansvaret till Josua. och handpåläggning är något som praktiseras än idag. Vi ska lägga märke till att det är på Guds initiativ de sänds ut. Gud talade till församlingen i Antiochia genom sin helige ande när de var samlade till bön och fasta. Och församlingen är ordets hörare och ordets villiga görare. Det är det Bibeln kallar tro. Vi läser verserna 4-9. Dessa båda, som alltså sändes ut av den helige ande, for ner till Seleukia och därifrån seglade de till Cypern. I Salamis förkunnade de också Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som hjälp. Sedan tog de sig tvärs över ön till Pafos, där de träffade på en judisk trollkar vid namn Bar-Jesus, som påstod sig vara profet. Han umgicks hos den romerska ståthållaren Sergius Paulus, som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord. Men Elymas, namnet kan översättas med trollkar, motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro. Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig ande. Vi ser här att namnet Saul är förändrat till Paulus, vilket betyder den lille. Namnskiftet beror säkert på att han nu var verksam på grekiskt-romerskt område. Han byter inte namn därför att han blivit en kristen, men han tar ett namn som inte känns främmande för det folk bland vilka han nu ska arbeta. Paulus spänner blicken i Elymas och säger: du djävulens son, full av list och fräckhet, du fiende till allt rättfärdigt, ska du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga? Paulus var en ödmjuk man, men när det var något som var fel så skrädde han inte orden. Och han fortsatte vers 11 och 12. Nu slår dig Herrens hand. Du ska vara blind en tid och inte se solen. I detsamma föll töcken och mörker över mannen, och han gick runt och famlade efter någon som kunde leda honom. När då ståthållaren såg vad som hade hänt, kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Vi ser här att Paulus har samma andliga gåvor som de andra apostlarna. Han hade inget Nya testamente att referera till, så hans andliga auktoritet måste stadfästas genom sådana tecken som Gud här gjorde genom Paulus. Vi som lever idag har gamla och nya testamentet vi ska hänvisa till. Och på läran, som alltid måste prövas i förhållande till ordet, ska en Herrens tjänare testas. Om någon kommer till er utan denna lära, ska ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen, står det i Johannes andra brev kapitel 2. Med läran menas då inte om man är metodist, lutheran, baptist eller missionsförbundare eller något annat. Men vi talar om vad Bibeln lär om den helige och treenige Gud. Och den sanningen att alla människor har syndat, det står ju skrivet, ingen finns som är rättfärdig, ingen enda. Ingen som förstår, ingen som söker Gud. Och fridens väg känner de inte. Guds fruktan är främmande för dem. Det var inte vi som sökte Gud, men han som sökte oss. Och Jesu försoningsverk är det enda som kan frälsa oss från våra synder och ge oss evigt liv. Det är vad Bibeln lär. Guds ord säger att läran är viktig, för det är på den en Herrens tjänare ska prövas idag. Men det handlar om något mera än att bara ha en rätt teori. Till Timoteus skriver Paulus att Timoteus har troget följt honom i lära, i liv, i hans föresatser, i tro, i tålamod, i kärlek och i uthållighet, som det står i andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Så här har det skett en stor förändring ifrån den tid då Paulus verkade och inte hade tillgång till hela Nya testamentets samlade vittnesbörd. Men det betyder inte att Gud inte än idag stadfäster sitt ord och griper in med sitt under, för det gör han. Och vi vittnar, vår Gud är undrens Gud. Apostlagärningarna kapitel 13, vers 13. Från Paphos seglade Paulus och hans följeslagare till Perge i Pamfylien. Där övergav Johannes dem och återvände till Jerusalem. Vi vet att Paulus senare inte ville ha med sig Johannes Markus på sin andra missionsresa, som vi ska se när vi kommer till kapitel 15. Och det var just därför att han övergav dem den här gången i Pamfylien för att återvända till Jerusalem. Men denna konflikt mellan medarbetarna i den första församlingens tid löstes senare när Paulus skriver och säger i andra Timoteusbrevet 4:11: ta med dig Markus hit, ty han är till stor hjälp i mitt arbete. Samtidigt måste vi säga att det är inte alla som passar lika bra att arbeta tillsammans, utan att det behöver betyda att den ene därmed skulle vara mindre andlig än den andra. Men även den här sidan är det viktigt att ta hänsyn till när vi sätter samman arbetslag i församlingsarbetet eller sänder ut missionärer. Men på grund av vår skröpliga natur vill det alltid bli konflikter. Och en del av vår fostran är ju då också att ödmjuka oss och lära oss att älska varandra mitt i all vår skröplighet. Samtidigt är det också ting som ska slipas bort i vårt liv, därför att det helt enkelt är köttet, det vill säga egoismen eller självlivet. Vi läser vers 14 och 15. Själva fortsatte de från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbatsdagen gick de till synagogan och satte sig där. Efter läsningen ur lagen och profeterna lät synagogsföreståndaren hälsa: bröder, om ni har något att säga till folkets uppbyggelse, så gör det. Som vi ser så följde Paulus sin vana att först gå till synagogan. Det var en sedvänja att när en besökare kom från Jerusalem inbjöds de alltid att säga något, då denna stad var det religiösa centret. Och vi läser vers 16 till och med 28. Paulus reste sig, gav tecken till tystnad och sade: israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna på mig. Vårt folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när det lämnade Egypten. och med upplyft arm förde han dem ut därifrån. I omkring 40 år sörjde han för dem i öknen, och sedan utrotade han 7 folk i Kanaan och lät dem ta deras land i besittning. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, son till Kis, en av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Efter att ha avsatt denne upphöjde han David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt sinne, som skall förverkliga alla mina planer. Det är bland hans efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel. Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk. Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna. Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också det profetord som läses varje sabbat. Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. Vi lägger märke till att Paulus pekar tillbaka på Israels historia och på de profetiska skrifterna för att visa att det som skedde med Jesus var i enlighet med skriftens vittnesbörd. Och vers 29 till och med 33. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem, och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskapet. Löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra salmen: du är min son, jag har fött dig idag. Här vill jag bara att du ska lägga märke till att Paulus, liksom Petrus, alltid i sina predikningar förkunnade budskapet om Jesu död och uppståndelse. Vi läser verserna 34 till och med 43. Och att han lät honom uppstå från de döda, så att han aldrig mer ska återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: jag skall uppfylla åt er det heliga och oryggliga löften jag gett David. På ett annat ställe säger han: du ska inte låta din helige möta förgängelsen. David, som i sin tid tjänat Guds vilja, insomnade och förenades med sina fäder och mötte förgängelsen. Men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse. Ni skall alltså veta, mina bröder, att genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er, och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Mose lag. Se därför till att det som står hos profeterna inte slår in. Se, föraktare, häpna och förintas. Jag utför en gärning i era dagar, en gärning som ni inte kommer att tro på när den berättas för er. När det gick ut bad man dem att få höra mer om detta nästa sabbat. Och när man skildes åt efter gudstjänsten gjorde många judar och gudfruktiga proselyter sällskap med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Vart de än kommer är deras förkunnelse så klar och fylld av ande och kraft att de inte blir mötta med likgiltighet. Och det verkar som den negativa reaktionen blir förstärkt hos några av den judiska församlingen då det visar sig nästa sabbat att det kommer en hel del människor till synagogan som inte tidigare brukade gå där. Och vi läser från verserna 44 till och med 50. Följande sabbat samlades så gott som hela staden för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser. Men Paulus och Barnabas svarade med frimodighet: det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss: jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro, och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten. Men judarna hetsade upp de gudfruktiga kvinnorna av förnäm familj och de ledande männen i staden. De fick igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från området. Paulus och Barnabas kom också till Pisidien med budskapet som kunde skänka frälsning, frid och evigt liv. Men man fick igång en förföljelse mot sanningens budbärare och man drev dem bort från området, läste vi i vers 50. Och samma vers berättade om gudfruktiga kvinnor av förnäm familj och om ledande män i staden. Men Frans av Assisi säger: så mycket som en människa verkligen gäller för inför Guds ögon, så mycket är hon värd, varken mer eller mindre. Men i en kultur som förkastat Gud lever en grupp människor så stolt och så tryggt vid stupet, i den självsäkra tron att de själva är de enda rätta övermänniskor, medan den gemena stora hopen ringaktas. Och den moderna filmen presenterar också sådana hjältar vars drivkraft är den brutala, renodlade egoismen. Och vid den andra stupkanten står den stora massan, som till en viss grad respekterar vars och ens människovärde, men som i en kultur utan Gud har fått tyngdpunkten förskjuten genom att man bedömer människans värde endast efter yttre och ytliga ting, rikedom, utseende, ära, makt och inflytande. Man försöker vinna hela världen och är upptagen av att tjäna pengar och njuta livet och ha kontakt med så kallade inflytelserika personer och kunna snobba sig i berömdheternas sol. Och mer än det önskar eller begär man inte nu. För man lever för ögonblicket och har glömt evigheten. Man har glömt sin odödliga själ och glömt honom som sagt, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? För man har inget begrepp om Gud, varken om hans helighet eller om hans kärlek, och inte heller om sitt eget människovärde. För man har förlorat sig själv utan att vara klar över det. Så triumferade folket i Pisidien när de två stackars landstrykarna var bortdrivna och man hade fått ro igen. Samma ro som på kyrkogården, dödens ro. För det är den ro man får när man fördrivit sanningen. Den sortens ro, den tar hastigt slut en dag. Och det ögonblicket kommer att bli en fruktansvärd överraskning för många människor. Men vad gör så dessa två, som av Pisidiens invånare betraktas som eländiga, kringströvande evangelister? Ja, vers 51 och 52 säger, de båda skakade dammet av sina fötter mot dem och gick till Ikonien. Och lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Det kan inte en kultur utan Gud förstå. Därför skriver också Paulus i första Korinterbrevet 2:14. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och så till sist, kära vän du som tillsammans med mig vandrar vägen genom Bibeln. Vad hjälper det dig om du vinner hela världen men förlorar din själ? Ta emot frälsningens budskap. Det gäller just dig, just nu. Jesus är Guds son och världens frälsare, den utlovade Messias. Och där är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om Herren vill och vi får leva. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.